Nuvarande paradigm säger ju att under Big Bang så skapades lika mängder materia som antimateria. Men när vi tittar på universum idag så ser vi i princip bara materia. Det finns inte särskilt mycket som tyder på att det finns antimateria någonstans. Skulle det finnas antimateria i närheten av materia, då skulle de annihilera. Det skulle ge upphov till signaler som vi borde kunna mäta. Så man letar efter sådana signaler, men man har inte hittat det.
När man hör att rymdskeppet USS Enterprise i Star Trek drivs av något som heter antimateria så är det lätt att tänka att det är något som manusförfattarna hittat på för att det låter mystiskt och vetenskapligt, men som förstås inte kan finnas på riktigt. Men faktum är att antimateria inte bara finns, den används också inom forskningen. Inte för att utforska rymden som i Star Trek, utan för att utforska materiens minsta beståndsdelar, hur de ser ut, hur de fungerar och var de kommer ifrån. Dessutom finns det faktiskt i vår vardag. En del av solljuset beror på strålning som kommer från antimateria som förstörs. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet. Jag heter Gustav Källstrand. Och med mig för att berätta mer om antimateria har jag Karin Schönning. Välkommen!
Tack så mycket!
Ja, antimateria finns alltså på riktigt.
Ja, i allra högsta grad.
Ja, i allra högsta grad, men det finns inte så mycket av den väl?
Nej, inte om man jämför med hur mycket materia det finns. Vårt universum består ju av materia och det finns antimateria och det bildas och förintas kontinuerligt. Men det finns inte särskilt mycket antimateria om man jämför med hur mycket materia det finns. I alla fall inte så vitt vi vet.
Just det. Men vi kan börja med, vad är antimateria?
För att kunna förklara det så måste man nog först förklara lite vad materia är. Ja. Så materian som vi känner till, den består av atomer. Atomerna i sin tur består av en kärna av protoner och neutroner. Och de omges av ett moln av elektroner. Och protonerna och neutronerna, de är också sammansatta av någonting som kallas för kvarkar. Kvarkarna och elektronernas syskon, neutrinerna. De är elementarpartiklar, så de har alltså, så vitt vi vet, inga andra mindre beståndsdelar. Och alla elementarpartiklar, de kännetecknas av att de har massa, de har ett spin som fungerar ungefär som en inre magnet. Och sen har de en uppsättning kvanttal. Mm. Ett av dem, och det som är mest känt, är elektrisk laddning. Men det finns andra kvanttal som till exempel leptontal. Så elektronen har ett leptontal. Och protoner och neutroner har något som heter baryontal. Sen finns det sånt som heter hyperladdning, särtal, skärm och färgladdning och så vidare. Så det är kvanttal. Och de flesta elementarpartiklar är instabila och därför har de alltså en viss livslängd. Så efter ett tag så sönderfaller de alltså till någonting annat. Och en antipartikel, den är precis som en partikel. Så den har samma massa och så vitt vi vet samma livslängd. Men de andra kvanttalen är de motsatta. Så en partikel som har en positiv laddning som en proton, den har en antipartikel med en negativ laddning som en antiproton. Och den har också då ett baryontal som är minus ett medan protonen har baryontal ett. Så att antipartiklar är, de liknar partiklar, men mycket är tvärtom, men inte riktigt allt.
Karin Schönning är professor i kärnfysik vid Uppsala universitet. Hon har tidigare arbetat vid CERN och leder nu en forskargrupp som samarbetar med experimentanläggningar i Japan och Tyskland. Och målet är att använda så kallade hyperoner för att förstå varför det finns mer materia än antimateria i universum.
Det är ju antimateria per definition, men det är synlig materia, så det är inte mörk materia. Det är någonting annat, så att det har ju mer gemensamt med materia jämfört med mörk materia. För vi kan påvisa, vi kan se antimateria i experiment. Det reagerar med våra partikeldetektorer, vi kan accelerera antimateria i våra acceleratorer, vi kan göra en hel del med antimateria för att vi kan se den och vi kan styra den till viss del på samma sätt som vi kan med materiepartiklar. Så i det avseendet är det synlig materia, men det är antimateria per definition, så det är inte samma sak som materia.
För när man tänker på materia så tänker man liksom att massa är det viktigaste med. Och första saken jag tänker på när man hör antimateria, då är det någonting som då har liksom omvänd massa. Men det är svårt att tänka sig vad det skulle vara.
Ja, massa är ju liksom hur den kopplar till gravitationen. Och det har ju spekulerats i huruvida antimateria har negativ massa och vad det i så fall skulle betyda och innebära. Men som vi nog kommer komma in på om en stund, så har man nu visat att antiväte har samma massa och samma tecken på sin massa som vanligt väte.
Om man då tänker sig att en elektron till exempel, en antielektron, hur ser den ut då?
Ja, den är positivt laddad och sen har en motsatt leptontal jämfört med elektronen. Och det är de viktigaste egenskaperna som är motsatta då för elektronen och positronen som antielektronen kallas.
Under laddningen kanske man känner till, vad är ett leptontal?
Ett leptontal, det är någonting som kännetecknar en viss typ av partiklar som kallas för leptoner. Och leptoner, det är partiklar som bara växelverkar svagt eller elektromagnetiskt, som alltså inte påverkas av den starka kärnkraften. Mm. Så elektronen, det är en lepton, neutrinerna är leptoner. Sen finns det två sorters tyngre versioner av elektroner som kallas för myoner och tauoner. Men de är instabila och sönderfaller efter ett tag. Och leptontal, då finns det till och med olika sorters leptontal. Det finns tau-leptontal, myon-leptontal och vanligt elektron-leptontal. Och när till exempel en myon sönderfaller, då måste det här leptontalet bevaras. Så att innan myonen sönderfaller, då är det ju då myontalet 1, säger vi, och så sönderfaller den till en elektron. Men den kan inte bara sönderfalla till en elektron, för då skulle myontalet ändras och så skulle leptontalet ändras. Så därför måste det bildas en neutrin med myon-leptontal för att kompensera då för att den här myonen har försvunnit. Samtidigt måste det också bildas en antineutrin med elektron-leptontal för att kompensera att det har skapats en elektron.
Och det låter som att det är mycket som pågår, men är det de här sakerna som gör att man kan använda den här typen av sönderfall och kanske också antimateria i forskning för att man kan se då de här olika reaktionerna och se vad som har hänt? För det låter ju som att det finns någon sorts fingeravtryck här på en reaktion eller någonting med alla de här sönderfallen. Eller de här olika sakerna som omvandlas till varandra. Om man inte visste hur det här gick till, då skulle man bara se att något föll sönder. Men nu, om man upptäcker till exempel en neutrino med tau-leptontal, då vet man att den kommer ifrån en sönderfallande...
Det är faktiskt en jättebra fråga, för att från början och inom standardmodellen, partikelfysikens standardmodell, enligt den så ska ju då en tau-neutrin komma från ett sönderfall av en tauon. Mm. Men nu har man ju kommit fram till att det inte är helt sant, utan att neutriner har ju den förmågan att de kan byta skepnad. Så att där kan en tau-neutrin faktiskt övergå till att bli en myon-neutrin eller en elektron-neutrin. Så att de kan liksom, de kan övergå i varandra och förvandlas. Det är dock inte en del av standardmodellen, så att man kan inte förklara det här genom standardmodellen, utan det är en av de starkaste indikationerna på att det bör finnas någonting annat bortom standardmodellen.
Neutriner finns överallt. Näst efter fotonerna så är de den vanligaste partikeln i universum. Men till skillnad från fotoner, som är alltså ljuspartiklar, så märker vi inte alls av dem. För att upptäcka neutriner måste man använda stora vattentankar djupt ner under marken, där de vid sällsynta tillfällen kan träffa en atomkärna, och när det sker så avges en svag ljusblixt. Det var vid två sådana anläggningar, Super Kamiokande i Japan och Sudbury Observatoriet i Kanada, som forskare kunde visa att neutriner kan byta skepnad. De flesta neutrinerna som träffar jorden har bildats i solen. I de reaktioner som pågår där bildas så kallade elektronneutriner. Men när man mäter neutrinerna på jorden så finns det färre elektronneutriner än det borde finnas, men fler av de andra sorterna, myon- och tau-neutriner. Det forskarna vid Super Kamiokande och Sudbury visade var att det här beror på att elektronneutrinerna förvandlas till myon- och tau-neutriner. Det låter kanske inte så underligt. Inom fysiken så bildas och försvinner ju partiklar hela tiden. Men det som gjorde att ledarna för de här experimenten, Takaki Kashita och Arthur MacDonald, fick Nobelpriset i fysik 2015 var, förutom att experimenten förstås var väldigt svåra, att förklaringen av neutrinernas förvandling kräver att de har massa. Och det borde de enligt standardmodellen inte ha. Det betyder att den beskrivning vi har av hur partiklar och krafter hänger ihop i universum inte kan stämma. Och det är den här sortens upptäckter som är forskare glada, eftersom det visar att hur mycket vi än vet så finns det mycket kvar att upptäcka.
Så man delar ju in materien i två kategorier. Fermioner, och det är liksom materiapartiklar. Sen så finns det något som heter bosoner, eller kraftpartiklar. Och alla fermioner, de har en antipartikel. Och när det gäller bosonerna så finns det en del som har en antipartikel. Till exempel W-bosonen, där finns det ju ett par då. En som har plusladdning och en som har minusladdning. Och de är varandras antipartikel. Sen finns det ju bosoner som fotonen till exempel, som är neutral. Och den är sin egen antipartikel. Och sen finns det också en boson som heter Z-bosonen och den är sin egen antipartikel. Higgs-bosonen är sin egen antipartikel. Sen finns det gluoner och de är lite speciella för att de har färgladdning och varje gluon har både en färgladdning och en antifärgladdning och de kan vara olika. Så ibland kan gluonen vara sin egen antipartikel och ibland så är de inte det. Så att de är lite speciella på det sättet.
Om man är sin egen antipartikel, betyder det att det inte är någon skillnad på dem i så fall?
Nej, de har ju då samma kvanttal. Ja. Det har de.
Men så att de uppstår, men då blir det bara att det är två fotoner, så är man nöjd så.
Ja, och det betyder ju också att man till exempel i en reaktion att det kan bildas både ett jämnt antal och ett udda antal fotoner. Däremot om du skapar partiklar, alltså fermioner och antifermioner, då måste du liksom alltid bilda par. Eftersom att de allra flesta kvanttal, de bevaras i partikelreaktioner. Så du måste, om du lägger ihop liksom alla kvanttal innan reaktionen, så måste du få samma sak efter att reaktionen har ägt rum. Så om du bildar antipartiklar, då måste du bilda lika många partiklar. Extra det som inte fanns där från början. Men om du bildar någonting som är sin egen antipartikel, då kan du ju bilda i princip ja, i vilket antal som helst. För då behöver du inte skapa dem i par på samma sätt.
Mm. Elektronen är ju liksom, som du sa, som vi är inne på, den är ju som den är. Den består inte av mindre delar, men om man tänker på en proton så består väl den av kvarkar.
Mm.
Och kvarkarna har antipartiklar.
Mm.
Så en antiproton, består den då av antikvarkar?
Ja, det stämmer. Mm.
Skönt. Man brukar alltid få sådana svar som att nej, inte riktigt. Men det här var enkelt. Det är inte svårare än så.
Nej, det är klart.
Eller svårare än så, men det funkar vara så i alla fall.
Ja, alltså protonerna är egentligen lite mer komplicerad än så, och antiprotoner också. Den enklaste beskrivningen av protonen är att den består av tre kvarkar och antiprotonen av tre antikvarkar. Sen så finns det liksom en slags kvantsoppa i protonen, så att det bildas och förintas par av kvarkar och antikvarkar, och den här kraftpartikeln gluonen, det bildas och förintas hela tiden inuti protonen och antiprotonen, så de består egentligen av mer än så, men det som ger kvanttalen, så vitt vi vet, de flesta av kvanttalen, de byggs upp av tre valenskvarkar, och på samma sätt så byggs då en antiproton upp av tre antivalenskvarkar.
Betyder det att man kan fortsätta bygga ännu större? Kan man bygga då, ta antiprotoner och bygga en antiatom?
Ja, det har gjorts. Antiväte har man lyckats skapa i labb. Det är ganska komplicerat, för man måste dels skapa antiprotoner och positroner i ganska höga koncentrationer. Särskilt antiprotoner, för att kunna bilda dem måste man ha ganska höga energier. Så de antiprotoner som man får fram på det viset, de har höga energier, de har alltså höga hastigheter, hög temperatur säger man. Men för att de ska kunna bilda atomer så måste de kylas ner. De måste alltså bromsas upp och bli långsamma, så att de kan plocka upp positroner då och bilda antiväte. Så att det här är liksom flerstegsprocesser både på positronsidan och antiprotonsidan. Och sen så måste de här då komma i kontakt med varandra och då vara nedkylda för att kunna bilda atomer. Och det är inte jätteenkelt, men det går.
På 1920-talet så hade fysikerna ett problem. På bara några år så hade man fått två nya teorier som hade revolutionerat vetenskapen. Relativitetsteorin och kvantfysiken. Relativitetsteorin beskriver hur tid och avstånd förändras när man rör sig nära ljusets hastighet. Och kvantfysik handlar om hur partiklar som är tillräckligt små måste beskrivas med hjälp av sannolikheter. Men problemet var bara att fysikerna inte fick ihop hur relativitetsteorins effekter påverkade till exempel elektroner. Och det gjorde att deras beräkningar blev konstiga. Det här problemet löstes av den 26-årige fysikern Paul Dirac, som med hjälp av en ekvation som många fysiker och matematiker menar är den vackraste ekvationen i den moderna fysiken och som finns ingraverat på hans gravsten. Och en av de sakerna som gör den här ekvationen så intressant är att den har både positiva och negativa lösningar. De positiva beskrev elektronen, men vad beskrev de negativa? Det kunde inte vara en elektron med negativ energi, för negativ energi finns inte. Men det Dirac kom på var att en elektrisk negativ elektron med negativ energi var samma sak som en elektriskt positiv elektron med positiv energi, alltså en som finns. Problemet var att ingen hade sett en positivt laddad elektron, men det hindrade inte Dirac från att förutsäga att det borde finnas en antielektron och så småningom att alla partiklar borde ha en antipartikel. Så det som gör Diracs ekvation så vacker är alltså att den inte bara löste problemet den skulle lösa. Det betyder också att Dirac med hjälp av en ren beräkning kunde upptäcka en helt ny slags materia.
Det finns en hel anläggning på CERN där man bildar antiprotoner med låga energier och gör olika saker med dem, bland annat antiatomer, antiväte.
Har man någon glädje av dem? Vad gör man med dem?
Ja, någonting som man gjorde nyligen, det var väl en artikel som kom i höstas. Då testade man ju det här med massa och gravitation. Om antiväte påverkas av gravitation på samma sätt som vanligt väte. Alltså alla har väl egentligen trott att jo, antiväte och antimateria, de har samma massa som vanlig materia och det påverkas av gravitationen på samma sätt. Men det har spekulerats i att tänk om det inte skulle vara så. Tänk om man har ett antiäpple, tänk om det skulle falla uppåt och åka ut i rymden. De flesta har ju trott att nej, så kan det inte vara, men man måste ju mäta det också. Och det är ganska svårt, det är inte liksom någonting som man gör på en kafferast, men det finns ett experiment på CERN där man har studerat det här, så då har man skapat antiväte och fångat dem i en sån här atomfälla. Så tack vare att de har ett magnetiskt moment så kan de då fångas i ett magnetfält, och sen när man stänger av det här magnetfältet då är tanken då att om de påverkas av gravitationen så kommer de flesta av de här antiväteatomerna att falla neråt i behållaren, och när de träffar golvet så annihilerar de med vanlig materia eftersom det finns mycket vanliga partiklar där. Och det ger en signal då, så då kan man räkna hur många sådana här träffa golvet. Samtidigt så har man ju även ett tak på den här behållaren, och en del kommer åka uppåt för att ja, de har alltid en viss slumpmässig rörelse. Så några kommer att nå taket och annihilera där, så då räknar man hur många träffar taket, hur många träffar golvet. Och sen kan man beräkna genom simuleringar, olika modeller, hur olika värden på gravitationskonstanten, hur många man förväntar sig i olika fall. Och då lyckades man utesluta att antiväte har negativ massa. Och det värde man fick fram på gravitationskonstanten är inom felmarginalen. Det stämmer hyfsat bra överens med det man har för vanligt väte.
Och det låter som att det är en ganska komplicerat experiment. Då förstår man att det är svårt att göra antiväte. Annars hade man bara gjort tillräckligt mycket för att det skulle så att säga väga någonting. Om man gör kilo antiväte så ser man väl om det trillar ner. Nu väte kanske inte väger så mycket i och för sig från början heller.
Ett kilo antiväte, det skulle nog vara otroligt dyrt och kräva otroligt mycket energi och tid. Så det tror jag inte att vi kommer att få se faktiskt.
Nej, för jag förstår att det är svårt att tillverka några större mängder av det, verkar det som.
Mm.
Men du sa annihileras, för det tänker jag vi måste prata om också. Vad händer när antimateria möter materia?
Ja, det kan hända en massa olika saker, men bland annat så kan det annihilera, alltså att de förstör varandra och övergår till ren energi, och ur den energin kan det bildas en massa annat, väldigt mycket olika partiklar och antipartiklar.
Och varför annihileras det?
För att det går, för att de kan. Det kan också hända att de växelverkar på ett annat sätt och sprids elastiskt mot varandra eller så. Men de kan annihilera, och de gör det ganska ofta. Och man kan väl se det så här, om vi har två protoner som skjuts mot varandra, då har ju de olika möjligheter. De kan till exempel bara spridas elastiskt. I sluttillståndet har vi också två protoner, men de har andra riktningar. Sen så skulle de här protonerna också kunna eftersom de kommer med en viss hastighet och alltså har en viss energi. Så den energin skulle också kunna resultera i att man skapar nya partiklar. Protonerna skulle också kunna förstöras, men vad det nu än förstörs till så kommer vi i slutändan, vi måste i slutändan ha någonting som har baryontalet 2, eftersom en proton har baryontal 1 och sen har vi två protoner, så då måste vad vi än har i slutändan måste det ha baryontal 2. Har vi en proton och en antiproton, då har den ena baryontal 1, den andra har baryontal minus 1. Och de kan växelverka på samma sätt som protoner, men de kan även växelverka genom att annihilera varandra. Då kan de bilda vad som helst som också har totalt baryontal 0, alltså 1 minus 1. Så att det finns flera möjligheter, och just det här att när det annihilerar att det finns så många olika möjligheter att bilda någonting nytt och att det går, så kommer det vara en ganska stor sannolikhet att det sker. Men hur sannolikt det är, det beror på energin hos de här kolliderande proton-antiproton-systemet.
Men det faktum att det inte finns så mycket antimateria, som du sa, det finns lite jämfört med materia, är det ett tecken på att det är ganska vanligt att det förstörs? Eller har det aldrig funnits så mycket antimateria?
Ja, det vet man ju inte riktigt. Nuvarande paradigm säger ju att under Big Bang så skapades lika mängder materia som antimateria. Men när vi tittar på universum idag så ser vi i princip bara materia. Det finns inte särskilt mycket som tyder på att det finns antimateria någonstans. Skulle det finnas antimateria i närheten av materia, då skulle de annihilera. Det skulle ge upphov till signaler som vi borde kunna mäta. Så man letar efter sådana signaler, men man har inte hittat det. Så att det finns inget som tyder på att det finns antimateria nära materia någonstans i universum. Däremot skulle det kunna finnas liksom kluster med mycket antimateria som då inte syns. Och om det inte träffar på någon materia så sker ju ingen annihilering. Men man borde ändå kunna se någon slags spår av det. Men det har man inte gjort. Men det är någonting som man fortfarande inte liksom utesluter att det skulle kunna finnas. Det är någonting man letar efter. Man har ju sett i vissa experiment några, väldigt få, men ändå antihelium. Och det finns inte så himla många sätt att bilda antihelium. Det är ganska svårt. Man kan bilda det i acceleratorlaboratorier på jorden, men i rymden så spekuleras det i olika möjligheter, till exempel i reaktioner med kosmisk strålning. Men då borde man ha en viss typ av egenskaper. Sen skulle det också kunna bildas i reaktioner med mörk materia, och det skulle kunna komma från antistjärnor. Så om man skulle hitta antihelium eller andra mer komplicerade kärnor, alltså atomkärnor fast av antiprotoner och antineutroner i rymden, då skulle det vara väldigt intressant, för det skulle kunna öppna en dörr till någonting som vi nu inte vet.
Är det någonting vi borde vara också lite försiktiga med, för att vi ska ju axa oss för att ta oss dit, för då förstör vi både dem och oss. Ja, om vi kommer för nära i alla fall, antar jag.
Ja, jag tror inte att det finns särskilt nära oss. Som sagt så har man ju letat efter såna här signaler. Och om de här stjärnorna skulle finnas i närheten av vanliga stjärnor, så skulle det vara ganska stor chans att de skulle annihilera och att vi skulle se spår av den här annihileringen. Och det har man inte gjort.
Men det finns ändå massa antipartiklar som åker runt i rymden på något sätt.
Massa skulle jag vilja säga. Det finns ju, man letar ju efter det, och det finns ju antipartiklar som bildas i reaktioner. Det beror ju på hur pass tunga och hur pass komplicerade system det är. Det blir ju liksom svårare ju mer komplicerat system det är. Det är ju jättemycket svårare att bilda antideuterium eller antihelium jämfört med bara antiprotoner. Det krävs mycket mer energi för att bilda en antiproton jämfört med positroner. Så att det finns ju antipartiklar, men de flesta träffar ju någon gång på en vanlig partikel och annihilerar. Och så vitt vi vet så består vårt universum av materia och inte av antimateria. Den mängd antimateria som finns är ganska obetydlig jämfört med materien.
Diracs ekvation publicerades 1928, och redan 4 år senare så upptäcktes positronen av fysikern Carl Anderson. Han studerade partiklar i atmosfären med hjälp av en så kallad molnkammare, ett instrument där laddade partiklar lämnar spår i vattenånga. Och han kunde se att vissa spår verkade komma från en elektron med positiv laddning. Anderson var själv väldigt förvånad över upptäckten. Han kände inte till Diracs resultat tillräckligt väl för att förstå att det han såg var antimateria. Han trodde istället att man hade upptäckt en ny slags partikel som kom från rymden. Samtidigt som Henderson hittade sin positron av en slump så hade fysikerna Patrick Blackett och Giuseppe Occhialini i Cambridge börjat fundera på hur man skulle kunna hitta antimateria. Och de förstod direkt vad det var Henderson hade sett. De förstod också att positronen inte kom från yttre rymden utan hade skapats av gammastrålning som kom in i atmosfären. Blackett och Occhialini publicerade en förklaring av Andersons resultat i februari 1933. Men eftersom Anderson hade gjort en snabb publicering redan i december 1932 så räknas han som positronens upptäckare. Och det var också han som 1936 fick Nobelpriset i fysik. Blackett fick i sin tur fysikpriset 1948 för sin forskning om bland annat positroner. Men Occhialini fick det däremot aldrig. Och det trots att han jobbade med såväl Blackett som en annan pristagare, Cecil Powell, och han var nominerad inte mindre än 32 gånger.
Sen ganska snart efter att man hade upptäckt positronen så började man ju fundera på, ja men om elektronen har en antipartikel, då borde ju protonen också ha en antipartikel. Så att vi borde ju leta efter en antiproton också. Men det är ju betydligt svårare, för den väger ju som sagt 2000 gånger mer. Så för att skapa en antiproton, då måste man ju ha en krock där det bildas inte bara en antiproton, utan för varje antiproton som man bildar i en krock måste man även bilda en ny proton för att alla kvanttal ska bevaras. Därför tog det lite längre tid, och det var i ett acceleratorexperiment, för då på 50-talet, då hade man acceleratorer där man i stor skala kunde studera olika partiklar. Så det var Bevatronen i Berkeley i USA. Där lyckades man då skapa och påvisa antiprotoner. Och även det ledde till Nobelpris till Chamberlain och...
Segre, italienare.
Segre, ja.
Just det. Men när man forskar om antimateria, för det vi har beskrivit hittills, de här experimenten som Anderson och sådana gjorde, det var ju bara för att upptäcka själva antimaterian om den finns. Men nu när man forskar om antimateria, är det liksom antimaterians egenskaper som är intressanta? Ja, massan pratar vi om, så det är väl. Men är det också att man använder man antimateria till saker?
Ja, det är både och. Man är dels intresserad av antimaterians egenskaper, och framförallt så vill man ju jämföra antimaterian med materian. Så vitt vi vet så beter sig antimateria i princip som materia, fast spegelvänt så att säga. Och när jag säger spegelvänt, då menar jag inte en vanlig spegel, för en vanlig spegel speglar ju två koordinater. Höger blir vänster och framåt blir bakåt. Däremot så upp är ju upp i en spegel. Men om vi tänker oss en superspegel där upp blir ner. Så att om vi har en sån här superspegel och tittar på antipartiklar i en superspegel, då ser en sån värld ungefär ut som våran vanliga värld. Men vi tror att det kanske kan finnas små skillnader i hur materia och antimateria beter sig. Det finns flera experiment då som letar efter sådana här skillnader. Och det kan dels vara i högenergiexperiment som till exempel LOCB på CERN eller Bell 2 i Japan, BESS 3 i Kina, där man letar efter olika symmetribrott, alltså skillnader mellan materia och antimateria.
Alltså när den här spegelbilden inte är perfekt längre.
Ja, precis. Och de här experimenten, det är högenergiexperiment, alltså höga temperaturer. Sen så har man ju experiment där man istället tittar på kall antimateria, alltså atomer. Som då till exempel alfa G på CERN, där man studerade hur gravitationen påverkar antimateria. Och sen så, man vill ju också gärna mäta antiprotonens massa med hög precision. Man vill mäta livslängd, om den också verkar vara lika galet stabil som protonen är och så vidare. Så att dels är man ju intresserad av de här egenskaperna, men sen så kan man också använda antimateria som ett diagnostiskt verktyg eller som en slags fabrik. För om man har en antiprotonstråle till exempel och krockar den med protoner, då kan man skapa partiklar som det är väldigt svårt att skapa på andra sätt. Så någonting som jag och mina kollegor gärna vill göra, det är att bygga ett experiment i Tyskland där vi har en antiprotonstråle som krockar med ett strålmål med protoner. Och när då de här antiprotonerna och protonerna krockar, så är det en ganska stor sannolikhet att de bildar såna här kraftpartiklar, gloner. Och glonerna är lite speciella eftersom de, till skillnad från till exempel fotonerna, så kan glonerna, de känner av varandra. Och de kan binda ihop sig med varandra. Vi kan ju inte ha liksom ett bundet tillstånd av två fotoner, men man har i alla fall förutsagt det teoretiskt att två gluoner skulle kunna bilda en partikel tillsammans med hög massa. Den skulle vara tyngre än protonen trots att gluonerna själva är masslösa. Men det är jättesvårt att skapa såna här så kallade gluonbollar. Men om man krockar antipartiklar, antiprotoner och protoner, så om de här partiklarna finns, om det går att bilda dem, då borde det vara stor chans att kunna bilda dem där. Så att då skulle man kunna få en sån här gluonbollsfabrik.
Det låter spännande. En ja. Gluonbollsfabrik.
Ja, och överhuvudtaget när man har experiment där man krockar partiklar och antipartiklar, som till exempel Bell 2 i Japan och BES 3 i Kina, där krockar man elektroner och positroner vid höga energier. Och fördelen med det är att man får en väldigt ren reaktion. Det är en elektromagnetisk reaktion, så man kan skapa partiklar och antipartiklar under väldigt välkontrollerade och liksom rena former, så att man får väldigt lite bakgrund. Så utnyttjar man då den här antiprotonstrålen för att kunna göra precisionsexperiment. Så det är ett exempel på när man dels är intresserad av antimaterien, men där man också använder antimaterien för att göra någonting annat. Sen så kan man som sagt också använda antimateria som en slags, ja, men för att påvisa någonting som är oväntat och kanske som går lite utom ramarna för våran kunskapshorisont. Som till exempel om man skulle hitta betydande mängder antihelium i rymden, då skulle vi vara tvungna att vidga vår kunskapshorisont. För det är inte trivialt att det ska flyga omkring en massa antihelium i rymden. Så att då använder man det som en slags signal som kan visa på någonting annat.
Jag vet att du forskar om något som heter hyperoner. Är det samma sak som de här gluonbollarna eller är det något annat?
Det är något annat.
Okay.
Hyperoner, det är som en proton, så den består av tre kvarkar. I protonen så finns det en nerkvark och två uppkvarkar, och det är de lättaste kvarkarna. Men i en hyperon, då har man bytt ut en av de här lätta kvarkarna mot en särkvark, eller en skärmkvark. Så då får man någonting som är nästan som en proton, men inte riktigt, och framförallt så är den instabil. Och den sönderfaller, och i och med att den sönderfaller så kan man studera då det här sönderfallsmönstret. Och om man kan skapa lika delar hyperoner och antihyperoner, då kan man jämföra egenskaperna på ett väldigt direkt sätt. Och på det sättet så skulle man kunna påvisa skillnader om det finns skillnader.
Men det är ändå kopplat till de här, det är antagligen gluoner inblandade också. För det finns om jag minns rätt, så gluoner, de har ihop med den starka kraften som är det som håller ihop kvarkarna i protonen och då hyperonen och det.
Ja.
Så att starka kärnkraften är ditt
fält. Ja, både det och antimaterien i sig. Så att det faktum är att med nästan samma slags reaktion, alltså en elektron som krockar med en positron och bildar energi, då kan den bilda den här energin i form av en virtuell foton. Det betyder en foton som har en massa, fast också då är väldigt kortlivad, som sönderfaller till en hyperon och en antihyperon. Och genom att studera då hur de här hyperonerna sönderfaller, då kan man på ett lite, ja, vad ska man säga, det är ett ganska snillrikt sätt, men man kan faktiskt mäta hur de ser ut inuti, laddningskoncentrationen till exempel. Det kan man studera genom att titta på hur de här bildas och sönderfaller. Och sen om man gör på samma sätt, alltså krockar elektron och positron fast vid en lite högre energi, men då fokuserar på sönderfallet, och om man kan samla in väldigt många sådana här hyperon-antihyperon-händelser, då kan man påvisa skillnader i de här sönderfallsmönstren. Och från det kan vi då lära oss om huruvida materia och antimateria fungerar på samma sätt. Eller om det finns skillnader.
Ja, men de skillnaderna är, jag förstår mig att de är viktiga. För du var inne på det också att tidigare att i Big Bang, enligt den teorin, så ska det bildas lika mycket antimateria som materia.
Mm.
Men eftersom de inte finns lika mycket kvar vad det verkar, så antar jag att då skillnaderna kan ha med det att göra.
Ja, det finns ju olika förklaringar till det här. Så att vid Big Bang så tror man att det bildas lika mycket materia som antimateria. Nu vet vi att det verkar finnas mycket, mycket mer materia. Universum verkar ha ett baryontal på 10 upphöjt till 80. Så väldigt, väldigt högt baryontal. Och man tror att det har startat då på baryontal 0. Så på något sätt så verkar materien då ha anrikats på bekostnad av antimateria. Och man tror att det här skedde under det väldigt tidiga skedet av universum, när det var väldigt tätt och varmt. Och då tror man att någonting gjorde att materian fick det här övertaget. Och den ledande teorin, det som de flesta fokuserar på och försöker undersöka, det är något som kallas för baryogenesis, eller baryogenes kanske man säger på svenska. Då skulle då det här materieöverskottet genereras dynamiskt. Och det var en man som hette Andrei Sakharov.
När antimateria och materia möts och annihileras så omvandlas deras massa till energi enligt Einsteins formel E lika med mc i kvadrat. I en atombomb sker samma sak, fast där omvandlas ungefär 1% av massan till energi. När antimateria annihileras så omvandlas allt, 100% till energi. Men kan man använda antimateria för att bygga en bomb? Som i Dan Browns bok Änglar och demoner, där det hemliga sällskapet Illuminati vill spränga Vatikanen med hjälp av antimateria som de stulit från CERN. Som tur är så är svaret nej. För även om det frigörs väldigt mycket energi när antimateria möter materia, så finns det väldigt lite antimateria. Och att tillverka den är så dyrt och komplicerat att det slutar tusentals år att få fram tillräckligt mycket för att spränga något. Av samma skäl så kan man inte använda antimateria som en energikälla för att driva rymdskepp som i Star Trek. Det går helt enkelt åt mycket mer energi för att tillverka antimaterian än vad man får ut av att förstöra den. Faktum är att om man annihilerar all antimateria som vi har tillverkat hittills, så skulle energin räcka till att få en glödlampa att lysa i några minuter, inte mer. Men kanske kan antimateria bli en energikälla om vi hittar mer av det någonstans i rymden. Ja, det finns mycket mer att lära oss om antimateria och dess roll i universum, och en väg framåt öppnades av fysikern Andrei Sakharov, som fick fredspriset för sin kamp för demokrati i Sovjetunionen, men som också funderade en hel del på hur materia skapas.
Han formulerade den här idén och han satte också upp tre villkor för vad som måste uppfyllas för att det här överhuvudtaget ska kunna vara möjligt. Dels så måste ju det finnas processer som inte bevarar det här baryontalet. Alltså att man får ut någonting i slutändan som inte är exakt som det man stoppade in i reaktionen. Så att universum då ska kunna gå från att ha ett baryontal från 0 till 10 upp till 80. Och sen måste det finnas processer som inte bevarar något som kallas för laddningskonjugering eller C-paritet. Att det måste finnas små skillnader mellan materia och antimateria. Och för om det inte skulle göra det, då skulle det här baryontalsbrottet lika gärna kunna leda till att universum fick ett negativt baryontal. Och då skulle det helt plötsligt bestå av antimateria istället. Så att det här C-paritet, det måste finnas. Det har man också konstaterat att det finns sådana processer. Men det räcker inte. Utan det måste även finnas processer där partiklar och antipartiklar beter sig lite olika, men när man då tittar på dem i en sån här superspegel. Om man tittar på en partikel som sönderfaller och en antipartikel som sönderfaller i den här superspegeln, då ska det se likadant ut. Men för att kunna förklara det här baryogenesis så måste det finnas små skillnader här. För de skillnaderna skulle i så fall kunna hjälpa till att förklara varför materian fick ett övertag. Såna här processer, då kallas det att de bryter mot en kombination av laddningskonjugeringen, alltså C-paritet, och paritetsbrott. Så det kallas för CP-brott. Det är inte ett jättebra namn, men det är så det heter. Så att det här måste uppfyllas, men dessutom så måste alla de här processerna som jag har nämnt ske långsammare än universums expansion. För annars så skulle universum pendla mellan att ha ett materieöverskott och ett antimaterieöverskott. Så att det är de här tre kriterierna.
Fysiker tänkte länge att det inte borde hända något särskilt om världen var spegelvänd. Att höger blir vänster och vänster blir höger skulle inte spela någon roll för hur naturlagarna uppför sig. Det kallas för paritetssymmetri, eller p-symmetri. På samma sätt tänkte fysikerna att positiv och negativ elektrisk laddning var symmetriska, så kallad C-symmetri. Det skulle inte betyda att världen skulle fungera likadant om den var byggd av antimateria som materia. Men i slutet på 1950-talet formulerade två fysiker, Chen-Ning Yang och Tsung Dao Li, en teori som visade att den svaga kärnkraften bryter mot höger-vänster-symmetrin, alltså P-symmetrin. De bad sin experimentella kollega Chen-Chung Wu, ofta kallad Madame Wu, att testa deras teori. Och hon kunde visa att den mycket riktigt stämde. Redan året efter, 1956, så fick Li och Yang Nobelpriset i fysik, men Madame Wu blev utan. Ytterligare några år senare, på 60-talet, så kunde Justin Cronin och Val Fitch visa att även C-symmetrin kunde brytas, något de fick Nobelpriset för 1980. Det finns faktiskt också en tredje symmetri, T, som handlar om tiden. Frågan är om tiden är symmetrisk eller inte. På makroskopisk nivå så är tiden en tydlig riktning vi kan se om en film spelas fram eller baklänges. Men i fysikens lagar så är tiden faktiskt symmetrisk för det mesta. I vårt avsnitt om verklighetens fysik så berättar Nobelpristagaren Frank Wilczek mer om varför det här är en av fysikens stora gåtor.
När det gäller till exempel CP-brott så har man hittat processer som bryter mot det. Och det var ju också ett Nobelpris, Kobayashi och Maskawa. Så att inom standardmodellen så är det tillåtet med CP-brott, men i väldigt liten skala. Och man har också hittat det här i experiment, men också väldigt små avvikelser. Så att det man har sett hittills, det räcker inte för att förklara det här materieöverskottet.
Just det.
Innan allt han annihilerar så måste ju då materien ha hunnit få övertaget.
Just det.
Och det kan då ha skett till exempel genom baryogenesis. Det skulle ju också kunna vara så att det fanns på något sätt mer materia från början. Men om det skulle vara så det kan vi inte heller riktigt förklara. Så att, hur det än är, det är väldigt svårt att komma ifrån att vi har den här asymmetrin, vi har det här materieöverskottet, vi är väldigt tacksamma för det, annars skulle vi inte finnas. Men som det är nu så kan vi inte förklara det, utan det finns många frågor som vi måste besvara för att kunna förklara det här.
Det är skönt att höra att det finns mer att veta. Och då sista frågan egentligen bara, för det är verkligen bara slå mig. Om man nu har byggt ett anti, om det nu annihileras, hur förvarar man de här antiatomerna som man har?
Ja, de måste ju då förvaras på ett sätt så att de inte kommer i kontakt med materia, för då annihilerar de och så då har man ju ingenting kvar. Då använder man ju olika fällor, kallar man det. Så att man utgår ju då från de elektromagnetiska egenskaperna. Så om man har en laddad antipartikel, då kan man ha en slags jonfälla som heter Penning Trap. Då utnyttjar man att den här laddade partikeln rör sig i ett magnetfält. Och att den då kan röra sig i en behållare, och att man kan liksom styra hur den rör sig i behållaren utan att den når behållarens väggar. För behållaren består ju av materia.
Mm.
Är det en neutral partikel, så en atom, då får man istället utnyttja att den har ett magnetiskt moment. Och det finns något som kallas för atomfällor, så då kan man använda sådana. Det är det man har gjort i det här experimentet på CERN. Och det man vill är att de ska röra sig inuti behållaren utan att träffa väggarna.
Och det går i alla fall att göra, men det kanske också är ett skämt att man inte har jättemycket av dem, om det är svårt att få kvar på ett ställe.
Ja, precis. För dels ska de bildas då, som är en komplicerad process. Sen ska de bevaras där, och det krävs ju då förstås att man har magnetfält, att det här hela tiden är igång. Sen så finns det ju förstås ändå en risk att av en slump träffa väggarna. Så att det finns nog en del experiment där man har lyckats bevara antimateria ganska länge i såna här behållare, men det är inga jättemängder. Och det är dyrt, komplicerat och energikrävande, kan man väl säga.
Ja, men det låter som att en del besvär, men mest kul med antimateria ändå. Det var okat som att vi vet en hel del, men det finns mycket kvar att veta både om själva antimaterian och mycket saker vi kan få reda på med hjälp av den. Tack så jättemycket, Karin, för att du kom och berättade mer om det här.
Tack för att jag fick komma hit.
Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete, så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Perssons stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt, producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.